Det är också någonting med den där maskinmetaforen. Den mänskliga idén om så här systemet som ska gå att kontrollera. Typ en maskin eller löpande band som funkar. Medan ett komplext system, alltså jag har inte varit jättemycket i regnskogen, men jag föreställer mig att det inte är superlugnt och stabilt på samma sätt som en löpande bandlina som bara taktar på. Men däremot så är ett komplext system superrobust. Ett komplext system som är rimligt riggat kan ju hantera väldigt stora förändringar.
...1977 fick kemisten Ilja Prigozhin Nobelpriset i kemi för en upptäckt av hur ordning kan uppstå ur oordning i kemiska reaktioner. Det här var spännande i sig, men Prigozhin upptäckte också att det gick att hitta regler för hur det här gick till och att de reglerna inte bara gällde kemiska reaktioner utan också kunde beskriva helt andra saker, som trafikstockningar och myrstackar. Inte minst tack vare boken Order from Chaos från 1984 så var Prigozhin med och la grunden till ett helt nytt forskningsfält, komplexitet, som idag används för att beskriva allt från klimatförändringar, börskrascher, epidemier och stadsplanering. Du lyssnar på Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen. Med mig, Gustav Källstrand. Och med mig för att reda ut vad komplexitet är så har jag Klara Palmberg Broryd. Välkommen!
Tack så mycket!
Ja, när man pratar om komplexitet, man tänker på ordet kanske mest som att det är bara ett allmänt ord för någonting som är svårt. Men vad är komplexitet?
Ja, men för mig är komplexitet det är ju att saker och ting hänger ihop. Att det inte räcker med att vara superduktig på varje del för sig. Utan att det handlar om både vetenskapligt, tänker jag, den där typen av forskning. Men också kanske ett förhållningssätt i vardagen. Att vara intresserad av hur saker och ting hänger ihop och hur de funkar ihop. Hur saker och ting samspelar och interagerar snarare än varje grej för sig.
Precis, man pratar om komplexa system ibland. Då är det då att de som säger hänger ihop.
Ja, men att jag brukar säga att ett komplext system är när något är sammankopplat. Det kan vara individer eller organisationer eller myrstackar eller trafikstockningar. Men att det är det där med hur det är sammankopplat som gör det komplext. System kan ju vara jättesmå med jättefå. En myrstack kan ju vara superliten.
Okay.
Men det blir ju komplext först när det blir många individer eller många liksom agenter och när de är ihopkopplade med varandra.
Klara Palmberg Broryd är i grunden civilingenjör och 2009 doktorerade hon i industriell ekonomi på en avhandling om att leda och driva utveckling i komplexitet. Hon har arbetat som strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun och varit affilierad forskare vid Handelshögskolan. Idag är hon chef för avdelningen för bolag med statligt ägande på Finansdepartementet. Hennes bok Komplexitet kom 2021 och ger både en översikt över komplexitet som forskningsfält och en vägledning i hur man driver utveckling i komplexa system.
För att liksom sätta det i något sammanhang så brukar jag prata om liksom enkelt, komplicerat och komplext. Mm. Enkelt är liksom att spela tre i rad. Alltså saker och ting som är superenkla och överblicka och man kan liksom fatta, ett barn kan förstå hur de funkar. I en organisation kan man helst automatisera eller göra ännu enklare. Och sånt ska man bara få gjort. Och sen finns det komplicerade grejer där det liksom finns ett recept eller man ska säga för hur man kan göra. Men receptet är liksom längre, man kan behöva en processbeskrivning eller liksom, det är mer som att spela schack. Och komplicerade grejer är ändå så pass att man kan typ få in det i ett Excel-ark utifrån min världsbild. Man kan liksom beskriva och om man meckar i en del eller liksom traditionell programmering kan ju vara väldigt komplicerat, supermånga rader, men det går ändå liksom att gå in rad för rad. Och sen kommer komplexa grejer där liksom de ömsesidiga beroendena blir så många och perspektiven blir så många. Även fast man bygger ett jättestort Excel-ark så blir Excel-arket så oöverblickbart liksom. Om man fortsätter på den där tre i rad, spela schack, så säger de som spelar sån här go, det kinesiska, att där finns det ju så oändligt många möjligheter och utfall och liksom spelkombinationer. Och då blir det liksom komplext. Och det går inte att förhålla sig på samma sätt så där linjärt med Excel-ark eller processbeskrivningar eller regelstyrt så. Då är det liksom vettigare att prata om fågelflockar eller fiskstim eller regnskog eller korallrev. Är liksom bättre metaforer. att en fågelflock kan ju bete sig, om man tänker en sån där enorm flock med starar på natthimlen som liksom rör sig. Och samtidigt så, de flyger ju inte in i varandra och de håller sig ändå ihop. Och de flyger liksom samman och de kan, när en rovfågel kommer så kan de liksom hantera det tillsammans. Och det är ju baserat på liksom en kollektiv intelligens snarare än att någon har tänkt ut hur varje fågel ska agera i varje ögonblick.
Men den fågelflock skulle man ju tänka sig här, som man skulle vilja beskriva i ett Excel-ark, men då är det alltså svårt.
Ja, det finns en rolig, eller det finns en intressant, Craig Reynolds som var forskare på, han var programmerare på 80-talet och skulle just programmera digitala fågelflockar. Och så börjar han liksom med en fågel, så här, om den flyger lite framåt och lite åt sidan, och så den nästa fågel lite framåt och lite åt sidan. Och så var det ju inte alls de här dynamiska flockarna på natthimlen. Och så höll han på att mecka med det här, det var 86. Men sen så kom han på, han försökte på olika sätt, men när han hittade det han kallar för enkla regler, att så här, om alla de här boidsen, som man kallar dem i sin programmering, om de får tre enkla regler, att de ska hålla ihop flocken, inte krocka med något, varken varandra eller några andra grejer, och så flyga i samma riktning som de andra i flocken. Med de tre enkla reglerna så kan man sätta in såna här boids i en miljö där de aldrig har varit förut. Och dels rör de sig så där som en fågelflock gör. Och sen kan de också hantera situationer som de inte har varit med om förut. Om man sätter in en flock boids i en låda med ett litet hål på sidan, så flyger de runt där digitalt då. Tills man hittar det där hålet, och ska de hålla ihop och så ska de inte krocka, så kan de ta sig ut ur lådan. Så det är ju liksom superenkla regler som ändå skapar ett komplext beteende.
Vi vet kanske inte då förstås om fåglarna, varje enskild fågel, om de sitter och tänker på de här reglerna, men det kanske inte är det som är poängen, eller poängen att man kan beskriva med på de här reglerna i alla fall.
Ja, men för mig handlar komplexitet i hela det här fältet, oavsett om man är i stadsplanering eller kemi eller så. Det handlar ju om en, om man får zooma ut lite, det är ju någon sorts sån här vetenskapssyn, tänker jag nästan. Att jättemycket av det mänskligheten har åstadkommit under 1900-talet eller slutet på 1800-talet, och liksom hela industrialiseringen och upplysningen, så är ju att vi blev superduktiga på att förstå mindre och mindre grejer. Mm. Alltså så här, hur varje sak funkade, och så kunde vi börja bygga maskiner och vi kunde bygga liksom tekniska system som vi kunde optimera och tänka ut och kontrollera. Och det har ju tagit oss svinlångt. Men det gör också att vi har en, för vi befinner oss i en tid nu där fler och fler börjar känna så här, shit på en fritt, det hjälps inte att ha koll på varje av de här minsta delarna. Utan det handlar mycket mer om det där, hur saker och ting funkar ihop och hur, ja, men hur systemen fungerar. Och det är därför tror jag komplexitet har blivit mer på modet nu än vi som har hållit på med det i 20 år.
Jag tänker på för fågelflockarna då, liksom kopplingen, att det hjälper inte programmeringen då, att då hjälper det inte att förstå varje enskild fågel, utan man måste se det som en helhet för att fatta.
Eller så här, man kan ju tillbringa oändligt med energi för att försöka programmera den perfekta fågelflockrörelsen. Men precis som i typ livet och i världen, så kommer det någon, kommer en vägg eller något, alltså så. Och då med ett förhållningssätt som är mer intresserad av komplexiteten och systemet, och liksom det som man på engelska pratar om interconnected eller interrelations. Jag, på svenska använder jag ordet ömsesidighet. Alltså hur saker och ting förhåller sig till varandra. Då kan man ju fatta mer av stora komplexa skeenden. Istället för att gå in och tro att man kan kontrollera bit för bit.
Man skulle kunna göra en perfekt programmering av en, men då är det en fågelflock i en situation. Ja. Men med de här enkla reglerna så kan man föreslå alla fågelflockar i alla situationer.
Ja, men man kan ändå sätta någon sorts ramar som gör att en fågelflock, det coola är, det är den där programmeringen som bygger när de typ i Game of Thrones gör såna här, när stora arméer väller ner för berg. Det är fortfarande samma liksom grundregler som gör att man kan animera upp det i enormt omfång.
Jag vill säga, för Boyd, du sa att Boyd kom 86, det var efter det som liksom digital teknik i film började. Liksom, är det helt på grund av det?
Ja, det vågar inte jag uttala mig om, men jag uppfattar att det finns en koppling däremellan.
Men det som, för du har sagt, med reglerna verkar ändå enkla, men de där sakerna, det som gör det komplext, är det då dels att ta hänsyn till att något oförutsett händer? Är det liksom, eller är det en konsekvens av det?
Det är en konsekvens, liksom, som en förmåga som ett komplext system. Det är det som är häftigt med komplexa system, är att ett komplext system som är liksom rimligt riggat kan ju hantera väldigt stora förändringar och liksom nya situationer. Om man tittar på de komplexa systemen som är lätta, alltså termitstacken eller liksom korallrevet eller skogen eller så, är ju system som klarar ganska stora förändringar Utan att det sitter liksom någon mästerdirigent och säger så här, nu lite ditåt, lite höger, lite vänster, ett lite högre träd här. Utan det är liksom i ömsesidigheten och i relationerna mellan olika delar av systemet som klarar jättemycket.
Komplexitet är alltså inte bara ett ord för något som är svårt, utan det är dels en beskrivning av ett system som präglas av vissa relationer och dels ett forskningsfält som i grund av matematiska teorier beskriver de här systemen. Enkelt uttryckt så består ett komplext system av aktörer som är olika varandra, beroende av varandra och som anpassar sig efter varandra och efter sin omgivning. Det här kan alltså vara allt från hur molekyler rör sig in i ett material till finansmarknader, politiska system eller hur människor rör sig i köpcentrum. En anledning till att komplexa system är intressanta är att de å ena sidan kan vara svåra att förutsäga och att det kan uppstå snabba och stora förändringar i dem, samtidigt som de å andra sidan kan vara väldigt robusta och tåliga för störningar. Ett sådant system är jordens klimat. När vi släpper ut mer koldioxid i atmosfären så ökar temperaturen. Men det är inte ett enkelt eller linjärt samband. Det går inte att förutsäga exakt vad som ska hända i ett komplext system. Men med hjälp av de matematiska sambanden som komplexitetsforskarna tar fram så kan man skapa modeller som undersöker hur olika scenarier ser ut. 2021 års Nobelpris i fysik gick till forskarna Klaus Hasselmann och Tsukuru Manabe som skapade de första stora klimatmodellerna och till Giorgio Parisi som hade varit med och lagt grunden för att göra komplexitetsteori användbar inom fysiken.
Det finns forskning nu som tittar på de där fågelflockarna. Jag kan inte allt om det, men jag har läst en del. Och som har kommit fram till att de, eller en hypotes i alla fall, är att fågelflockarna, de där stararna, de bygger på att de har koll på typ 6 individer. Mm. Och sen så kan det vara skalbart, så kan det ju flocken vara hur stor som helst. Men om alla har koll på 6 individer så klarar sig hela flocken. Och så är det någon som ser en rovfågel och då agerar någon och sen så kan hela flocken agera.
Och för att sprida det igenom de här sektycken. Mm. Är det här ett exempel på det här man pratar om att helheten är större än delarna? Att man är komplexa system, att det händer liksom någonting?
Ja, men det skapas ju någonting däremellan. Ett komplext system får ju massa egenskaper i fågelflocken eller fiskstimmet eller regnskogen som gör att systemet tillsammans kan agera.
Bygger det på att alla fåglar är likadana? Eller?
Men det är därför typ regnskogen är ett lite bättre exempel.
Det är,
där är ju massor med olika delar. Och verkligen inte någon som kan styra över den andra eller mästare tänka ut. Liksom. Utan det är ju olika arter och olika säsonger och så olika klimatförändringar som gör att arter och individer utvecklas.
Betyder det att komplexa system, de som säger anpassningsbara, är de stabila?
Ja, men för det där tänkte jag på vägen hit, för det är också någonting med den där maskinmetaforen, alltså den mänskliga idén om så här systemet som ska gå och kontrollera, så att det ska vara ett system som är i balans, typ en maskin eller ett löpande band som funkar, det taktar ju på liksom. Medan ett komplext system, alltså jag har inte varit jättemycket i regnskogen, men jag föreställer mig att det inte är superlugnt och liksom stabilt på samma sätt som en löpande bandlina som bara taktar på. Men däremot så är ett komplext system superrobust. Mm. Alltså det är det jag far efter när jag håller på med komplexitet och organisationer. Att i den här superförändliga världen så vill man ju ha organisationer som liksom klarar av en rovfågel, en vägg, liksom temperaturskillnader. Och ett komplext system klarar ju jättemycket i den egna evolutionen utan att någon tänker ut så.
Men när du tänker på komplexa organisationer, är det då att hantera att organisationen är komplex eller vill du att organisationen ska bli mer komplex? Eller båda?
Jag tror att jättefå organisationer idag drömmer om att bli mer komplexa. Utan jag tror snarare att de flesta organisationer idag är ganska komplexa. Och framförallt så befinner sig i princip alla organisationer också i sammanhang som blir mer och mer komplexa. Med liksom de här grundläggande globaliseringen, digitaliseringen, liksom allt som händer och omvärldsförändring och utmaningar, liksom ekonomin och nu med säkerhetsläget i världen. Liksom det kommer massor med smällar från sidorna. Och då att tro att en organisation ska vara robust genom att vara lugnt och stilla och precis likadant och överblickbart och möjligt att kontrollera. Den tiden är förbi. Utan istället behöver man organisationer som pallar all den här röran och liksom så. Och då tror jag att det, eller i min profession som chef och ledare, så är det också värdefullt att försöka tänka istället på regnskogen istället för maskinen. Så. Och tänka så här, hur ska man få det här systemet att vara tillräckligt kapabelt att hantera? För nästa, alltså det är bara några år sedan det var pandemi som liksom ställde allt på ända. Och det enda vi kan vara säkra på är att snart kommer det något annat som ställer allt på ända. Och då ska ju systemet liksom hålla.
Ja, för då, när det var pandemifråg tänkte man ju många så här, varför är vi inte bättre förberedda på en pandemi? Men en del menar ju att det är ju meningslöst att vara, för att vi vet ju inte nästa sak som händer, kanske inte en pandemi. Och då visade sig, sen blev det ju krig också, så det var, då hade det varit dumt att vara jättepandemiförberedd.
Ja, men på något vis, jag tänker att nu som organisation så är vi i ett läge, alltså som sagt, vi håller på att förbereda sådana här framtidsseminarier. Ska vi prata liksom läget i ekonomin? Ingen aning. Läget i säkerhet, läget i världen. 1000 saker händer. Klimatomställningen, massor med saker händer. Och så kommer liksom en släng av generativ AI. Som inte heller, alltså så. Och en organisation igen, om man har idén om att man ska kunna kontrollera, vi ska, okej, i år fokuserar vi bara på AI och blir jättebra på AI. Då har man liksom missat de andra tågen.
Just det.
Och att man måste vara kapabel att hantera jättemycket. Om man får ta ett annat exempel, sen favoritexempel från naturen och komplexitet, är slemsvampar. Superenkla organismer. Det är typ slem som sitter på en stubbe eller något. Men i forskningen i de där så kan man sätta in en sån där slemsvamp som ju uppenbarligen inte har någon så här mastermind eller någon huvudhjärna. Men man kan sätta in en sån där slemsvamp i en labyrint och så lägger man typ havregryn, sånt som den gillar, föder på, i ändarna. Och då kan man se hur slemsvampen så här sprider ut trådar över hela labyrinten. Mm. Och sen så mellan de där havregrynen där den finns för näring, där blir trådarna starkare och så drar den liksom tillbaka trådarna i de där ändarna som den inte behövde vara i. Och allt det där gör den ju utan att någon sitter och så här dirigerar eller så här trafikplanerar det. För mig är det en spännande metafor att tänka runt en organisation eller liksom en stad eller någonting. Alltså där det organiskt vecklar ut sig och så här hittar, ja men här verkar vara något, här funkar, det här funkar, här, vi kollar här. Det här var en återvändsgränd, den drar vi tillbaka armen ifrån.
Men det låter nästan evolutionärt.
Ja, men och jag tänker det är en helt annan, som ledare och chef är det liksom en annan grej att fundera om man ska vara den där dirigenten eller den som ska bygga hela löpande bandlinan och kontrollera allt. Eller om man ska liksom se, slemhampen är ju en sån här taskig metafor för den är kanske inte så cool, men... Men om man inte är
nördig.
Den är jätterolig. Men om man istället ska tänka så här, hur får man den här organisationen att liksom hitta havregrynen och jobba på och stärka det som funkar utan att man som ledare ska sitta och tänka ut varje grej i det.
För jag tänker att om jag var chef för en slemsvamp så skulle jag bli oroa mig för att alla de här då som i början när svampen växer att man står åt fel håll, där har man lagt massa energi på att växa åt ett håll där det inte fanns ett havregryn. Mm. Men det får man alltså släppa.
Ja,
men förlåt, men nu fick jag en del. Är det så att om man vet, eller jag tror att jag fattar något, om man vet var det är, då är det en enkel uppgift. Ja. För då bygger man bara, då är det som du säger, lite tre rad.
Lägg ut järnvägen, så. Liksom. Ding, ding, ding. Men om man inte vet, om man tror att man befinner sig i en tillvaro, i en värld som den liksom, havregrynen kan ligga var som helst och labyrinten ser olika ut från dag för dag.
Just det.
En annan så här favometafor, då som ledare, alltså istället för att vara liksom dirigenten eller mastermind, så Carl Strömmer som är jazztrummis och håller på med ledning och styrning, han säger att kontroll är för nybörjare. Om man inte vet vart havregrynen är, då kan man liksom inte kontrollera sig fram till det. Utan då är det där utforskandet liksom.
Ja, precis. För det kan man ju sätta den slemsvampen som inte kan så mycket, den kan ju sköta den uppgiften.
Ja.
Men det är så att den labyrinten som ligger i havregrynen, om den, eller då landskapet, eller vad man har för metafor, men att den också förändras.
Mm.
För det måste innebära att om jag då som chef har skickat ut mina slemsvamp, då den som lyckas kommer ju tycka vara duktig.
Mm.
Men alla andra kunde ju lika gärna lyckats eftersom det beror på vilken dag de hade man gjort det.
Ja, men då, det är ju igen det där att då måste man tänka kanske runt chef och ledarskap på ett lite annat sätt än att det är att tänka ut det perfekta eller hitta den exakta lösningen. Utan då måste man ju ha en organisation som så här vågar dra ut en arm i en korridor som man inte riktigt vet vad som ska hända.
Du skrev din bok här med att mycket i komplexa projekt så är det svårare att utvärdera.
Mm.
Alltså man kan inte stanna upp och utvärdera och ta nästa steg för att man vet, är det för av det skälet? Alltså man kan utvärdera
lite
grann
kanske. Ja, men man kan inte planera. Alltså jag skulle säga att utvärdering är en jätteviktig del i komplexitet. Att varje dag fundera över så här, hittar vi några havregryn?
Mm.
Eller så, är vi på helt fel ställe? Liksom? Är vi helt fel? Men jag tror inte i komplexitet ska man inte fokusera på att följa upp i varje liten del hela tiden. Utan man måste liksom eyes on the prize. Fundera över, så vad är det? Om det nu är havregryn eller om det är klimatomställning. Och fundera över, hur vet vi om fågelflocken eller systemet rör sig? Rör vi på oss alls? I komplexitet så är det ju, apropå det där med robusthet och sådär, att ens röra på sig är ju svinbra. Ju mer man rör på sig, desto bättre blir man ju på att röra på sig. Men sen så måste man ju fundera på om vi rör oss åt ungefär rätt håll. Och då måste man ha liksom en övergripande idé som inte är superdetaljerad, som hela fågelflocken eller ekosystemet eller slemsvampen kan fatta, om det nu är havregryn eller klimatutsläpp.
Ja, precis. Man utvärderar på så sätt att man får liksom feedback, måste vara viktigt.
Man måste ju lära sig hela tiden. Alltså, för ska du få ett stort komplext system att röra på sig, så är det ju genom små tester. Det är liksom en arm som får ploppa ut och kolla, är det något här? Eller om vi gör så här då? Eftersom du inte kan kontrollera eller liksom tänka ut ett helt komplext skeende, oavsett om det är en sån där trafikkorsning eller stadsplanering. Det som är lättare att göra när det är komplext är att testa i liten skala. Liten test blir liten risk. Och så måste man fatta sig, hjälper det? Är det här närmare dit vi vill?
Men det låter som ett annat sätt att tänka på, inte minst, jag tänker i termer av optimering, blir svårare att misstänka i komplexa system.
Ja, alltså samtidigt så är det ju precis det den där slemsvampen gör i labyrinten. Men eftersom den inte vet så kan den inte göra det direkt.
Ja, men jag tänker skillnaden mellan optimering i ett enkelt och ett komplext system ser olika ut, kan man säga så?
Ja, verkligen.
Är det liksom en lärdom att man måste, för första kanske måste veta om man befinner sig i en komplex eller enkel situation? Gör folk det?
Nej, men det är verkligen ett jätteklokt slutsats. Och jag försöker tänka på det varje dag med varje grej man får i knät. Så här, är det här en enkel grej som jag bara ska göra så snabbt som möjligt eller kan göra typ när jag har 5 minuter på tunnelbanan? Eller är det här en komplicerad grej där vi borde sätta några superspecialister som kan typ stänga in sig i ett rum och tänka på det här jättelänge och komma fram till så här borde vi göra? Eller är det en komplex grej? För då kan ju experterna sitta i det där rummet hur länge som helst och världen kommer att ha förändrats och det de kommer ut med är ändå inte dugligt. Alltså pandemin är ju en jättejobbigt men ändå intressant exempel på komplexitet. Och där det händer nya saker hela tiden, det kom nya riktlinjer, det kom nya både evidens och liksom statlig reglering och sådär. Och då var ju de som lyckades bäst med det var ju de som var adaptiva, kan man ju prata om, att man liksom är duktig på att förhålla sig till nya förutsättningar. Och därför så är det jätteviktigt att fundera, för att om du får en grej i knät som egentligen är enkel, du borde bara få den gjord, och istället så tänker du så här, det här är så komplext, vi måste så här bjuda in massa olika perspektiv och utforska och testa i liten skala, det är ju värsta slöset på energi och resurser. Medan som du har en komplicerad grej och samma sak där, håller på workshoppar och sånt där, när det egentligen faktiskt går att få in det i ett Excel-ark eller liksom optimera, räkna ut att vad som
det finns någon som är bra på det här.
Ja.
Och den kan förlösa det.
Ja, och då ska ju de göra det. Men samtidigt om du tar en komplex fråga, typ klimatförändring eller en perfekt stad eller liksom ekosystem, någonting. Och så gör du det som en komplicerad sak. Du sätter de där specialisterna i ett rum och så tänker de jättelänge. De kommer ju vara oense och så kommer de ut och så finns det en till specialist som kan någonting annat som ändå inte, deras lösning är inte tillräcklig. Liksom. I komplexitet måste man ju på något vis agera sig in i det nya genom att göra.
Kan det också vara så att även om man kommer på en väldigt bra lösning på hur man ska bygga en stad eller bygga ett nytt kvarter, och så gör man det, men sen visar det sig att det man gör får någonting annat att hända. Mm. Det var komplicerat för oss ändå, men nästa dag så är det komplicerat då, uppgift varje dag.
Det vi ser typ så här, temperaturhöjningar i storstäder, alltså så, det tänkte man inte på. Eller havsnivåhöjningar, till exempel en sån här superpraktisk hands-on grej som inte var reglerad i Sverige för 20-30 år sedan. Och nu är en jätteviktig del så fort man bygger nära vatten.
Men de här förändringarna, de här sakerna som ändras, de kan komma utifrån, men kan de också komma liksom från systemet självt?
Ja, men det tänker jag. Nu lite så här på våld. Tänk typ miljonprogrammen. Det var ju verkligen så här när man tänkte att man skulle by engineering tänka ut det allra, allra bästa. Supersmart med de där planskilda korsningarna och sånt där. Och sen så vart det ju någonting annat. Det hade man ju inte förutsett, de här utsatta områdena som är idag.
Oväntade konsekvenser helt enkelt.
Ja, men liksom systemet börjar agera. Alltså termitstacken.
Om man spelar en film baklänges så ser man direkt att vissa saker ser konstiga ut, men inte alla. Enkla rörelser som en pendel som svänger eller ett tåg som åker med jämn hastighet ser likadan ut oavsett vilken riktning tiden har. Det är först när saker förändras som man ser någon skillnad. Ett ägg som knäcks till exempel, eller rök som bolmar ur en skorsten. Processer som inte går att så att säga köra baklänges och komma tillbaka till man började kallas irreversibla. Fysikens förklaring av det är att de har gått från att vara ordnade till att vara oordnade. Vill man göra dem ordnade igen så går det inte av sig själv utan man måste tillföra energi. Enkelt uttryckt, om man tappar en legomodell i golvet så går bitarna från att vara ordnade till att vara oordnade. Och vill man bygga ihop dem igen så krävs det arbete. Men det finns undantag. Det som Ilja Prigozjin visar var att när ett kemiskt system går från ordning till oordning så kan det uppstå nya ordnade strukturer innan systemet når ett nytt jämviktsläge. Det är som om legobitarna efter att de lossnat från varandra men innan de ligger stilla på golvet skulle kunna slås ihop till en ny stabil modell. Förklaringen till det här, visar Prigozjin, är att det finns enkla regler för hur strukturer bildas och som kan ge upphov till komplexa strukturer. Precis som det är med Lego, där några få enkla bitar kan byggas ihop med enkla regler till nästan vilken struktur som helst.
Dee Hook som var med och grundade Visa-kortsystemet, när de fick liksom banker över hela världen och började istället för att skicka pengar och liksom checkar, börja använda Visa-kortet. Han säger att enkla regler kan leda till väldigt sofistikerat beteende, medan komplexa lagar och regler ofta leder till ett dumt och korkat beteende. Alltså så här, om man försöker overthink it och så bara man ger ut så här, folk fattar inte det här, vi ger ut en handbok om handboken. Till slut är det ingen som orkar läsa allt det där. Och det är liksom ingen som orkar, eller så läser man allt och säger man så här, ja, jag är precis som det står i regelboken. Mm. Men det är typ helt off.
Kan man tänka att det får en bild ut av en vägbeskrivning? Att om jag kommer till en stad som jag inte har varit i förut och så säger du till mig att du ska svänga höger, vänster, vänster, höger, vänster. Mm. Så, och då är du framme vid dit du ska. Eller så ser du bara att titta på det där höga tornet. Gå ditåt.
Ja, men fast det skulle jag egentligen säga att det där med vägbeskrivning är ju typ en komplicerad grej. Det funkar ju liksom Google Maps svinbra som säger så här, i den här korsningen ligger vänsterfilen och sen så tar du vänster.
Ja.
Om 300 meter. Alltså det är ju förutsägbart. Det behöver du inte.
Nej.
Däremot kanske om du är ute och går på fjället utan karta, då är det ju smart att ta så här, både kompassriktning eller så här, ta sikte på det stora trädet eller det höga berget.
Du är precis det misstaget att blanda ihop om det var komplext eller komplicerat. Men om man är fix, så länge staden är fix och färdig så funkar den där. Den, där. Om du gör med
den tydlig... funkar ju svinbra. Det är ju jättebra optimerat.
Men jag är inte så flexibel. För om min Google Maps går sönder eller jag tappar din lappen, då är det kört. Men om jag däremot har en riktning klar.
Ja, jo, men precis.
Men det är intressant. Om, precis, om en stad är enkel, på sätt,
det kan vara eller kanske komplicerad.
Så är fjället...
komplext.
Mer komplext. Men är inte ett hav då ännu mer komplext? Om det, för det går också vågor som man liksom vet
det
inte...
Det kan jag inte ens begripa hur de som navigerar där.
Och då, men precis, och då är det så komplext. Och det är, precis, på ett fjäll kan du inte heller ha en vägbeskrivning som består av att ta till vänster vid nästa buske. Utanför det, och det ändras väl.
Mm. Och det tänker jag, typ, det måste ju ha varit skillnad det här med att vi liksom kartlade jorden. Det var ju också en del i att vi ville ta reda på allt. Rita karta. Och jag tänker att de som har hanterat havet och det där med att navigera, de måste nog ha gjort det på ett annat sätt än ta till höger vid nästa stora våg.
Mm.
Alltså, ja, men då är det ju mycket mer stjärnor eller vädersträck. Och...
ja, stjärnorna är fint. De är väl hyfsat... Mm. Ja, de förenklar stationerna.
Ja.
Men det låter som ett väldigt... alltså, det är spännande med det här fältet, för det är liksom väldigt både abstrakt.
Mm.
Liksom...
ja, men jag tänker att det... å ena sidan så är det ju superintuitivt när man pratar om det som ekosystem i skogen eller korallrev eller sånt där. Men jag tänker som människa, om jag får vara lite yvig, ska jag säga att mänskligheten har ju blivit superframgångsrik de här senaste 200 åren. På att vi har så här kontrollerat och vi har tänkt ut och vi har optimerat. Och liksom, de som har kunnat räkna bäst har liksom varit de mest framgångsrika. Och nu tänker jag att vi är, jag tänkte på det på vägen hit, det här med AI som jag inte heller är någon expert inom. Alltså där har jag också sett att de som varit allra bäst på att programmera har gjort de allra bäst liksom, komplicerade programmeringarna och förstått det. Och kunna räkna och liksom så. Och att nu med generativ AI, då går ju AI inte riktigt att kontrollera på det där sättet som vi är vana vid. Att vi har liksom kontrollerat varje steg i triraden. Liksom. Det är inte schack längre, utan det här är ju liksom något... att prompta är som att prata med en dator. Det är ju helt obegripligt. Alltså, och jag tror att i det här så är vi bekänt. Det tänker jag också är en del av varför fler och fler pratar om komplexitet. Att vi liksom är bekänta av andra metaforer. Det är inte liksom längre de här maskinidén eller fabriken eller liksom så. Livet blir liksom lättare om man tänker lite mer fågelflock och mindre löpande band.
Programmering är intressant för att målet är att få samma resultat varje gång man skriver ett kommando. Man tänker på att prata med en AI...
så blir det lite olika varje gång och beroende på hur du frågar eller vad du har matat in för datatid. Alltså så här, det är generativt.
Det
är mycket mer adaptivt, emergent eller så. Begrepp som kommer ifrån komplexitets...
ja, för just det typiskt spännande, det här med att man får olika svar beroende på vad man har frågat tidigare.
Det är ju för att det är emergent, ja. Alltså något som utvecklas av det vi har stoppat in.
Och så måste det vara i organisationer också, att, att vad man gör på jobbet en vecka, det spelar faktiskt roll vad man gjorde veckan innan.
Också så här, hur folk mår, hur det är hemma, vad det är för väder. Alltså sånt där spelar också roll. Och därför tror jag man är betjänt att tänka lite runt komplexitet i organisationen. För att om man tror sig kunna kontrollera, kunna överblicka, optimera hela systemet hela tiden, så blir det liksom en omöjlig uppgift också som chef och ledare. Då måste man tänka lite mer yes, och lite mer att kontroll är för nybörjare. Och att handla liksom mer om att zooma ut än att kontrollera.
Men jag tänker att det här, alltså världen måste ju alltid ha varit komplex. Det är ju ingen...
Ja, alltså myrstackarna har ju funnits där hela tiden. Ja,
men vi har på något sätt, eller som vi är inne på, vår kunskap har gått mot att vi ska bli mera specialiserade.
Nu freebasar lite här, men kan man tänka också att så här, mänskligheten bara de senaste 500 åren har gått ifrån ett ganska enkelt liv, alltså så här, där tillvaron var liksom familjen och där man bodde och där man åt och det man, alltså helt överblickbart. Och sen så har vi gjort de här enorma framstegen med att vi har upptäckt eller liksom utforskat andra världsdelar och kastat oss ut i rymden och liksom byggt raketer och alltså liksom gjort massor med saker som är superkomplicerade och som är jättespännande och har tagit oss hit. Men jag tänker att det där med AI kommer att levla ännu mer mot liksom komplext.
Ja, men det är som att vi har gått från att en komplex värld är svår att förstå och då har vi liksom förenklat för att ändå förstå det. Så då kan vi åtminstone förstå det enkla först och sen kan vi förstå det komplicerade. Och nu har vi kommit till nästa steg att nu då måste vi förstå det komplexa igen. Då är vi tillbaka till där vi började på något sätt. Det är lite fascinerande att tänka.
Ja, men jag tror att det, eller för mig, jag kan bara tala för mig själv, att det är det man ibland strugglar med i att man tänker att man, så här, jag är ju civilingenjör, jag är ju fostrad i att kunna liksom räkna ut och tänka ut saker. Om man bara har en bra problemlösningsmetodik så kan man gå an det mesta. Och då kan det ju bli, och jag tänker att det var det som många kände under pandemin, det här helt oöverblickbara med att man inte kunde förstå, man kunde inte veta hur ska det vara imorgon, kan jag åka till jobbet och hur har de tänkt det här med barnen och förskolan och, ja, men liksom.
Kan man tänka att det som hänt också är att just med ingenjörskonst och så, att man, att den här typen av frågor som då är komplexa, att det är sånt som man helt enkelt, ingenjörerna, inte hanterade tidigare. Det var för svårt.
Och det... Nej, men jag tänker att det är jättemånga fält har det ju varit att man går ifrån, man är högspecialiserad på en liten grej och liksom man har både belönat forskning och letat efter forskning och liksom levlat i forskningen genom att specialisera sig och gå in på mindre och mindre och mindre och mindre. Och så till slut blir det typ kvarkar. Nej, men, och så där tar det stopp. Och där börjar man istället förstå att så här, det handlar om... För jag tänker att det är ganska många forskningsfält, det vet du bättre än mig, men där det har gått ifrån att liksom optimera eller kontrollera eller förstå en del till att titta på hur det hänger ihop. Liksom.
Mm. Det finns en fysiker som heter Murray Gell-Mann som var en av dem som upptäckte kvarkarna. Mm. Han har beskrivit i en sån här böcker som heter Kvarken i Ragaren. Den utgår från att kvarken är liksom... Han tycker den är toppen. Folk tror att han gör något svårt. Han säger att den är jätteenkelt. Den kan uppfärs upp på ett, den kan bara vara på ett. Medan när man börjar sätta ihop kvarkar så gör han något helt annat. Och sen sätter man ihop atomer så gör något annat. Och plötsligt har man jaguarer som man inte alls begriper varför de gör som de gör. Och till sist har man då människor och det går inte att förstå överhuvudtaget. Nej. Så han har väl... Och jag tror att han var ganska tidig på att börja försöka...
Super.
Sån här...
Jag menar, det är ju där det finns... Det är, om man menar naturvetenskapliga, så, alltså så här, fraktaler som är superenkla matematiska formler men som kan skapa enormt coola mönster. I, liksom, romanesco-kol, det är en fraktal som liksom återupprepar sig. Men det bygger på en jättesimpel formel i botten. Alltså som man säger, kvarken är också supersimpel. Mm. Utan det är ju när det sitter ihop som det blir komplext. Just. Och kan åstadkomma sjukt coola grejer, typ jaguarer.
Just, och inte det som sådana här fraktaler, det är sådana här snöflingor man kan göra. Som blir
återupprepningsbara. Liksom.
Ja. Men också att sträckan blir lika lång, eller sträckan går mot oändligheten fast kanterna är ändliga. Alltså man har...
Wow, det visste inte jag.
Ja, för som sträckan blir bara längre och längre hela tiden. Men den kan fortfarande bara vara inom ett visst område. Mm. Och det, jag vet att det där dök upp i en artikel som handlar om att man kan använda fraktaler för att beskriva kustlinjer. Och en kustlinje är ju närmare du mäter, desto längre blir den.
Just det.
Det tror artikeln heter att Englands kust är oändligt lång om man mäter tillräckligt nära. Det kanske finns någon sorts planklängd som sätter stopp, men i princip är det oändligt. Ja, men det där är liksom, det är som att det är en ny del av vetenskapen som dök upp någon gång på slutet på 1900-talet som ändå börjar... Så det är det som är sättet, att då blir det liksom jätteabstrakt. Men att det sen kommer tillbaka, för det som vi har varit inne på hittills och som organisationer, och du nämnde i början också, att det är nästan vardagligt att vi hanterar det. Det är ganska ovanligt forskningsämne på det sättet, att man, att man pendlar mellan svår matematik till vardagsbestyr.
Ja, men det är också kanske som jag tycker är så roligt.
Mm.
Eller som också kanske för mig stärker metaforen runt komplexitet, är att man kan se resonemanget inom många olika fält.
Mm. Finns det någon sån här vardagssituation som när du brukar tänka på komplexitet?
Ja, men typ barnuppfostran.
Just det.
Eller uppfostran kan man väl knappt. Men liksom i hemmalivet med en familj. Alltså så här, där kan man ju som vuxen göra vad man själv tycker är en superstor intervention och liksom gorma och skrika. Och så får det typ ingen effekt alls. Helt så, noll. Och sen så kanske man typ tar ett snack på vägen till parken. Och så får det jättestor effekt. Och det är liksom det, är det som så här spark something new.
Just det.
Och det är ju komplexiteten i att det är planerbart. Alltså det är inte någon direkt relation mellan hur mycket man stoppar in och vad som kommer ut.
Just det. Och det du säger, du får inte samma resultat varje gång du säger åt.
Nej, men bara för att jag har tänkt ut att så här, nu gör vi så här, det här är en jättesmart grej. Jag försöker vara the mastermind av familjen och tänka ut något supersmart. Och sen så är det ju komplext, för det är relationer och ömsesidighet och vart i det där fallet och barnen befinner sig någonstans. Så kan det vara något liksom jättelitet, eller man kommer åt ett gott exempel, eller som gör att så här, poletten trillar ner, eller så. Och att det är oförutsägbart med komplexitet.
Men då är alltså tipset då, det här känns som att jag vill ha tips. Men då är det, om jag förstår rätt, det är alltså inte att ta fram ett jättekomplicerat regelverk för hur man ska prata med sina barn. Tvärtom.
Kanske fundera över, jag tänker att de där som man beundrar, de har ju haft någon sorts enkla regler. Det här är viktigt hemma hos oss.
Det är kanske därför man gillar såna här saker som kylskåpsmagnet,
visdomsord. Det finns ju skäl till varför de finns där och fastnar.
Ja, jag verkligen tänker. Men just att det är klart att om man befinner sig i en svår situation, så att komma ihåg, vad står det nu i läkarbok eller vet du det, barnfostransboken. Jag vet att i kapitel 7 tog du upp det här. Då är man ju kör. Men om man däremot har kylskåpsposin där det står typ, var snäll.
Mm. Ja, den är applicerbar. Det är som en enkel regel som för fågelflocken. Krocka inte med något. Var snäll.
Tänk dig att du ska hitta den högsta toppen i ett kuperat landskap. Men det är så tjock dimma att du inte ser vart du går. Hur ska du då göra för att hitta? Man kan gå i fyra riktningar, framåt, bakåt, höger eller vänster. Så om du tar ett steg framåt och du kommer uppåt så fortsätter du framåt. Om du tar ett steg och kommer neråt så byter du roll. Och på så sätt kommer du till sist hitta en väg där varje steg går mot toppen och där du inte behöver testa fler andra riktningar. I ett enkelt landskap där det bara finns en topp så funkar den här metoden perfekt. Men om det finns flera toppar, om landskapet är komplicerat, då kan man inte sluta gå i en riktning bara för att den för en bit neråt. Eftersom man då bara kommer hitta den närmaste toppen som inte behöver vara den högsta. Man måste alltså fortsätta pröva fler riktningar längre innan man hittar rätt. Ungefär så här kan man förklara en metod inom komplexitetsteori som kallas för simulated annealing, som betyder ungefär simulerad glödgning. Glödgning handlar om att värma material för att forma det och sen kyla av det när det har fått rätt form. I landskapsexemplet så är man varm när man letar nya vägar och kall när man bestämmer sig för en riktning. Det som Giorgio Parisi fick fysikpriset för, det var en metod att använda simulated annealing för att ordna partiklar som rör sig slumpmässigt i vissa material genom att just så att säga värma och kyla dem i rätt ögonblick. För det är just det som är svårt, att veta när man har letat tillräckligt länge innan man kan bestämma sig. Är man varm hela tiden så stannar man aldrig på någon topp, men när man kall för fort så stannar man på en för låg topp. Men det finns också en nivå till. Om landskapet är komplext, då är det som en topp idag inte en topp imorgon. Och i ett sånt här rörligt eller dansande landskap så kan man aldrig kylas ner, utan där måste man fortsätta utforska hela tiden.
Jag pratade precis här innan med Caroline Berg som är ordförande för Axel Jonsson-koncernen. När hon klev på som ordförande så insåg hon att vi har funnits i över 100 år. Om vi ska finnas i över 100 år till måste vi bli bättre på att göra nya saker. Och då satte hon ett mål, så de bestämde att om 10 år ska 50% av det vi gör vara nytt. Och hon sa nu att de var uppe på 47%.
Okej.
Okay. Att det har snart gått 10 år. Ja, men, och det tänker jag är sånt här man on the moon-formulering som ändå gör att ett helt system fattar att så här, det finns nog ingen exakt regelbok för vad då nytt och vad då på månen. Men liksom man får hela systemet att förstå att så här, det är dit vi ska, det är det här som är riktningen.
Ja, men för det måste ändå vara skillnad, tänker jag. För en person på månaden är väl ändå tydlig. Men,
ja, den är mätbart tydlig.
Men, men för att säga nytt, för det smarta måste vara då att säga att man ska 50% nytt, men inte specificera vad det nya är. Mm. För om man säger att vi ska 50% av det här, då kanske det är helt ointressant om 10 år. Åka till månen, det är väl det att de...
Den är ju mätbar.
Ja, mycket. Men däremot så sa man väl inte hur man skulle åka till månen. Det kanske var viktigt. Medan då till exempel atombomben, det var väl det skulle byggas, så det var ganska tydligt. Det fanns två sätt att bygga dem på. Det måste ha varit ett
mer komplicerat.
Komplicerat, precis. Enkelt är så att ta i, men komplicerat i alla fall.
Ja, men även i liksom man på månen-metaforen så är ju, det är ju superkomplicerat att skicka någon till månen, har vi ju förstått.
Det också.
Men liksom, det var ju inte genom att tänka ut varje steg som man lyckades med det, utan det var ju genom... Eller så här, det var klart att det fanns engineering sen bakom, men det var ju att få hela systemet att röra sig ditåt var ju visionen om mannen på månen.
Mm.
Och jag tänker typ så här, Agenda 2030 och FNs klimatmål så, och hela så här, det ramverket har ju varit ändå ett sätt där världen har sagt så här, hitåt. Sen så finns det ganska mycket regelböcker och nedbrytningar av 1000 mål och detaljer i det där också. Men bara att liksom världsledare går runt med den där pinnen.
Agenda, ja,
ja men så. Har ju ändå blivit någon sorts idé om en rörelse.
Precis, för om man sätter upp ett mål och så, men man inte lägger sig i exakt hur det ska styras, då finns det...
Det går ju inte att tänka ut. Hur ska världen möta liksom världens fattigdom? Minska fattigdomen? Kan FN sitta och liksom debattera 1000 dagar? Men det är liksom genom att säga det och sen så få många krafter att röra sig.
Finns det några enkla... Ja, enkla... Man måste ha försiktig med orden när man pratar om det. Men liksom, finns det några enkla tumregler för att veta att det här är nog komplext? Eller tvärtom, för att markera att det här måste vara enkelt?
Ja, men det är något, att fundera över det där, hur många är det som är inblandade? Fågelflock så är de ju likadana, men bara att de är många gör det komplext. Så här, hur många olika perspektiv? Är man dessutom med en fråga där det finns massor med olika specialister eller massor med olika professioner som är superduktiga på sina grejer, då börjar det lukta komplext.
Just det.
Och sen så finns det dessutom mellan de här massa beroenden, ömsesidigheter, så att den ena... Jag i Nacka jobbade med stadsutveckling. Liksom. Det är klart att planerarna är helt avhängiga av vad trafikplanerarna gör och exploateringsingenjörerna är helt avgörande i förhållande till fastighetsägarna. Så det är massor med olika aktörer som beror av varandra. Då är det också komplext.
Så då vill man inte att de ska sitta på varsitt håll och planera? För då kommer...
Nej, men då kan ju liksom stadsplaneraren sitta och tänka ut super... Eller arkitekten rita jättesnygga hus som är jätteväl uttänkta. Och så sitter liksom exploateringsingenjören och gör jättebra kalkyler. Men om det inte hänger ihop och så kommer liksom en trafikingenjör och säger så här, har ni tänkt på rören under gatan? Eller så här, svängradien på sopbilen? Eller så kommer biologen och säger så här, men hur är det med trädkorridorerna? Här har vi ju en massa arter som ska kunna röra sig.
Ja, men här tar vi kommit till kärnpunkt, för då tror jag många tänker sig att men det här är så många saker, så här behöver vi liksom en general...
Super-Excel-ark.
Ja, super-Excel-ark och en liksom stark ledare som har koll på alla sakerna som kan ta fakturera in. Men det...
Ja, men där är det ju, och jag tänker det som du är på är ju att det är ju få situationer som är antingen bara komplexa eller bara komplicerade, utan det är ju hela tiden att det är både och. Men jag var i Nacka kommun när så här tunnelbaneavtalet slöt, så man bestämde sig för att nu ska vi bygga stad. Och det hade man inte gjort förut. Det ska bli tunnelbana och massa hus och liksom, inte bara en villaområde som Nacka mycket har varit. Och då så började ju ingenjörerna sätta igång. Men att liksom skifta ett sånt helt system, det är som att flytta en hel fågelflock eller liksom så. Och då var det inte genom varje del i sig, utan då handlade det jättemycket om att alla skulle ha en gemensam bild, så politiken som ska fatta alla de här besluten, medborgarna som ska vara med om det som nu pågår för fullt där ute. Men också alla byggherrar och fastighetsägare som vill vara med. Och sen så då alla professioner i kommunen. Alltså vad betyder det att växa med nästan 50% på 15-20 år? Även för så här skolor. Och, alltså det påverkar hur man ska tänka runt skolgårdar och idrottsplaner. Alltså så här, hela systemet påverkas. För att det ska takta så är man ju betjänt av att ha den stora bilden först.
Just det.
En, liksom en vision, en idé om vad det där ska vara. Så det la vi ner jättemycket tid på. Och sen nu så är det ju supermycket engineering. Alltså man kan inte bara visionera och workshoppa fram en stad, utan det är ju också jättemycket planering. Men då, det bygger ju då på att liksom, folk har en idé om vart de höga husen ska vara, vart de stora gatorna ska vara. Och sen är det ju planering en mass, superkomplicerat att bygga tunnelbana eller flytta en motorväg. Eller.
Men den här första visionen, den ska inte vara så detaljerad. Eller det
nej,
kan
men
inte
den
vara,
måste
kanske
vara tillräckligt för att folk ska liksom köpa in och förstå. Det måste ju vara liksom den där mannen på månen-grejen.
Ja, precis. Men den ska inte vara detaljstyrning. Här ska den här vägen sticka där. Utan däremot att...
För då börjar man ju tjafsa direkt om så här, ska det vara höga träd, ska det vara små träd, ska det vara breda gator, smala gator? Hur är det med cykelvägar? Och, alltså så här, och det där kan man ju till förbannelse, och det blir ju ingen helhet av det. Men däremot att fundera över, så här, vad är det här ska vara för någonting?
Precis, för om man då har ett gemensamt mål, då kan liksom arkitekterna och de som ska göra svängradier för sopbilar kan liksom anpassa sig efter det beroende på vad som passar och ingen låser sig fast vid en optimal svängradie för sopbilar, utan det som funkar kommer funka givet att vi har
en
samma
del
mål.
Av visionen var så att det ska vara nära. Då fattar man att även så här svängradien måste vara ganska tajt.
Just det.
Det måste ändå vara i den nedre delen av spannet.
Och det blir som fågelfukt då. Man inför ganska mycket autonomi.
Eller så här, det skulle ju gå, och det finns ju exempel där städer har växt fram för att det har funnits en huvudhjärna som har tänkt ut Brasilia. Liksom. Mm. Men idag, dels så tar det ju alldeles för lång tid och blir alldeles för dyrt. Och det där med att det händer saker runt omkring. Man vill ju hellre att det ska vara som slemsvampen som liksom letar sig fram och varje projekt hittar sitt. Liksom. Ja, men om det ska vara nära och nyskapande, vad blir det för vårat projekt då? Om det ska vara nära till naturen och hur får vi in det då? Det distribuerade blir ju mycket, mycket snabbare och mycket, mycket mer flexibelt. Vad betyder det på Kvarnholmen? Vad betyder det liksom här? Istället för att gå till en och samma kille eller tjej som ska sitta och säga så här, ja, då blev det så här. Det funkar inte heller liksom i ett demokratiskt system. Till slut kommer någon tycka att hon eller han...
Ja, folk är väl arga på stadsplanerare generellt som tycker att de ska... Så. Men för jag tänker en sak som jag brukar tänka ibland. Man blir på ett gott humör när man ser någon som har anlagt en park. Och så går det alltid en stig som människor själva har gått upp bredvid de andra stegen. För då tänker man, här är någon som inte har tänkt på hur
men
folk
då
går.
Men då har man liksom inte tänkt havregryn. Alltså det där är ju en superhavregryn. Alltså så här, folk går där man vill. Alltså så här, det finns ju coola exempel på stadsplanerare där man anlägger parken. Mm. Och så ser man vart folk går. Och så lägger man gångstråken där.
Det vore ju jättemycket smartare så än att göra tvärtom. För de byggde om en park när jag bor. Då byggde de, renoverade jättefint. Och så finns det ett diagonal tvärs över alla alltid går. Den gräsades igen, vilket är helt meningslöst, för det är klart att folk kommer gå där igen.
Alltså så här, att lägga, om man lägger vägen när folk redan har börjat gå, då är, det är ju emergent. Ja. Det är, då har det ju fått växa fram. Städer som folk gillar är ju coola städer som har vuxit fram i lager och liksom där någon till slut har lagt vägen där folk gick och sånt där. Alltså det är genom görandet som innovationen klarnar. Alltså det är genom att man gör och märker sig, ja, men typ personliga förändringar, hälsosamt liv, det går ju också att sitta och tänka ut svin mycket och planera och sen så händer vardagen. Men om man liksom kan göra lite och säga så här, ja, men hur kändes det att gå till jobbet idag då? Eller hur kan man liksom, ja, men, och det är genom att göra och inte bara tänka och planera och försöka kontrollera, utan göra och spela jazz.
Ja, men precis, om man ska försöka äta nyttigare så kan man tänka att det är liksom målet och sen behöver man inte på exakt en måltidsplan för resten av månaden. För misslyckas man med den på dag två så är det kört.
Samtidigt, för en del funkar det ju svinbra, jätteuttänkt, och man mäter och väger och sånt där. Men liksom för de flesta så är ju en riktning bättre.
Ja, men jag tänker bara att om man, precis, men då kan vi börja med den, att mäta ut 30 dagar vad här ska äta. Och märker man då på dag två att det inte funkar, då behöver man inte, då byter man.
Då får man ju loopa den. Alltså det är ju där den där reflektionen. Så, aha, vad var det som hände då? Ja, men det var ju nog att jag inte åt så. Jag måste nog äta ett mellis, jag borde ha en morot i väskan.
Ja, men det är det jag menar. Då kan man, det är som det här landskapet då, att man, liksom, man är inte vilsen bara för att man på fjället kan man liksom hitta tillbaka till stigen igen. Medan i staden, så är det, har det gått fel så är det ju körd.
Om du
tappar lappen. Det var otroligt spännande och jag tycker man får bara på ett bra sätt bara mer frågor efter sådana här samtal innan. Men det är väldigt spännande att höra om komplexitet och som sagt allt från fåglar till svämsvampar och abstrakt matematik till hur man promenerar och tar hand om sina barn. Så ett brett ämne, jättespännande att vara här. Tack så hemskt mycket.
Tack för att jag fick komma.
Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.